Ja, Thomas.
Ja.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Alltid.
Hörs jag?
Ja, jag hör det.
Ni hör mig. Ja, vad bra. Jag ska ställa mig så att ni ser mig allihopa här. Hej, Thomas Belten Nordman heter jag. Jag jobbar som åklagare här i Uppsala. Och jag var här för, som sagt, 4 år sedan och berättade lite generellt om åklagaryrket. Så att, jag tänkte inte gå in så mycket på det. Utan
inga repetitioner.
Nej, utan prata om 2 specifika rättsfall som jag har haft. Rubriken för det här föredraget är digital våldtäkt och digitalt bankrån. Jag jobbar nämligen med IT-brott. Brott som begås med datorer, kan man säga. Och jag har haft 2 ganska uppmärksammade fall de sista åren som jag lite kort tänkte berätta om. Jag har fått, vad är det, 40 minuter till mitt förfogande.
Max.
Max 40.
Vi ska byta plats du och jag.
Ja, jag ska ställa mig.
Så att du syns bättre. Ja. Jag vill ha en fråga bara innan jag låter dig ta vid.
Ja.
Den här gärningsmannen som du i andra delen, alltså nätpedofilen.
Ja.
Det är ju en högst vanlig man ifrån Skutskär.
Ja.
Lastbilschaufför och 32 år eller något sånt där.
Mm.
Han är ju liksom, hur blir man pedofil?
Ja.
Alltså, du får gärna förklara, för att för mig är det en vanlig man vilken som helst.
Ja, men det är vanliga män som är pedofiler.
Det är så.
De finns överallt.
Okej.
Okay. Så att, hur man blir det kan jag inte svara på.
Nej.
Men de finns i alla yrkeskategorier.
Hur bra att de inte kan. Men vi gör så att vi låter dig berätta och så tar vi frågor på slutet. Får ni också vara med om ni vill ställa frågor. Det är väl så. Kör hårt.
Ja, tack. Vad är en digital våldtäkt? Det är en fråga som ni kan fundera på. Jag kommer in på det sen. Jag tänkte börja med fredagen den 31 augusti 2007. Då åker Janne till sin arbetsplats som är Swedbanks kontor i Knivsta. Där finns det faktiskt en bank. Man kan inte tro att det är en bank, men det är som en liten sekelskiftesvilla som ligger precis vid tågstationen. Så att åker ni tåg till Stockholm någon gång så kan ni titta efter den här banken, för det ligger precis som man ser den från tåget. Där har Swedbank ett kontor. Janne åker till jobbet den här fredagen, precis som alla andra dagar. Han slår på sin dator, han går och hämtar en kopp kaffe, han loggar in och går och fikar lite grann. Och sen när han kommer tillbaka till datorn, då är det något som inte är som det brukar. Han ser nämligen att bankens insättningssystem, bankens datasystem, är öppnat utan att han har gjort det. Och han ser att ett kontonummer är ifyllt i kontorutan och ett belopp är ifyllt i beloppsrutan. Det är en 5 och en jädra massa nollor, som man uttrycker det. Och när Janne ser det här, då inser han att det är någon annan som sköter datorn utan att jag gör någonting. Markören på musen rör sig på skärmen fast han inte rör musen. Och Jan, han får panik. Han inser att han kan också påverka det som händer, så han försöker delita de här nollorna. Och då fylls de på igen. Och då går kampen fram och tillbaka med de här nollorna. Han försöker delita nollorna i beloppsfönstret och nollorna fylls på igen. Till slut så är det en rådig kollega till honom som upptäcker att under skrivbordet så sitter det en utrustning. En fjärrstyrningsutrustning som är ihopkopplad med bankdatorn. Och man lyckas rycka loss den här utrustningen från bankdatorn i sista sekunden, kan man säga. Det handlar bara om att klicka på verkställ så hade det här beloppet gått in på det här kontot. Och det var fråga om ett mycket stort belopp, 50 miljoner kronor var man på väg att stjäla på det här viset. Och när det här är upptäckt och man har lyckats oskadliggöra den här utrustningen, så kallar man dit polis. Polis kommer dit och gör en teknisk undersökning. Man kan då konstatera att den här utrustningen består av en liten svart låda. En KVM-switch kallas det för, som man kan använda för att fjärrstyra datorer med. Till den här lådan så fanns det också fjärrbrytare som man kan köpa på Clas Ohlson. Man kan tända och släcka lampor hemma med fjärrkontroll till exempel. Och den här utrustningen var då uppsatt under skrivbordet och ihopkopplad med bankdatorn. Och polis tillkallas och man börjar undersöka den här utrustningen. Man tar in övervakningskamera från banken. Man vill ju veta hur 17 har den här utrustningen hamnat där under skrivbordet. Och banken säger att ja, det här måste ha skett under kontorstid, under dagtid. Därför att på nätterna så har vi larm och rörelsedäckare och det har inte gått något larm. Så att de kan inte ha gjort det här på nattetid, utan det måste ha skett under kontorstid. Sagt och gjort, polisen börjar granska de här övervakningsfilmerna från banken. Försöker titta, är det någon som har haft möjlighet, någon kund som har haft möjlighet att montera upp den här utrustningen? Man gör en rekonstruktion för att ta reda på hur lång tid tar det för att montera upp det här och så vidare. Och man granskar det här och det måste man göra i realtid. Så att det är många timmar, många poliser som får sitta och granska de här filmerna. Men man hittar ingenting. Det är en gåta hur den här utrustningen har hamnat där. Sen långt senare i november, den 18 november, då kommer Sven Knutsson, spaningsledare hos polisen, nerspringande till mig med andan i halsen och säger: Thomas, du kan inte tro det, men de har gjort det igen. Då har Jan Werner gått till jobbet som vanligt och upptäcker att det sitter en ny utrustning under samma skrivbord, ihopkopplad med hans dator igen. Och det som man också upptäckte är att en allmänhet har upptäckt att det ligger en fönsterruta ute på trottoaren utanför banken. Polispatrull har varit där och man har kollat om det verkar något som är stulet. Nej, man sätter tillbaka rutan med lite tejp och skriver en anmälan om försök till stöld eller skadegörelse. Men sen upptäcker då Jan den här utrustningen under skrivbordet. Man har monterat en ny utrustning och det är samma skrivbord. Och nu börjar poliserna granska filmen igen och tittar även på nattetid. Och då kan man konstatera att man har kommit in utifrån. Man har genom att plocka loss tre stycken lister från den här lilla rutan som är en 50x50 cm ungefär. Och sen satt på en glaslyftare, det är som ett handtag med sugproppar på. Då har man lyckats lyfta ut den här rutan. Och sen har man kunnat krypa in. Och skrivbordet, Jans skrivbord står precis vid fönstret och det gör att när du kryper in genom rutan så hamnar du direkt under skrivbordet. Så rörelsedäckarna kan inte utlösa. Så då ser polisen på filmen hur en person lyfter ut rutan, en annan person kryper in genom det här fönstret under skrivbordet och börjar montera den här utrustningen. Men det är där någonting går snett. Han råkar sparka till en stol och då utlöser rörelsedäckaren. Ett larm går, en väktare kommer till platsen. Killen ligger kvar under skrivbordet när väktaren kommer in i banklokalen. Och ni kan fatta pulsen hos honom. Han ligger alltså under skrivbordet. En väktare kommer in, tänder upp, går med sina nycklar och sitt block och så går de bort till larmskåpet. Och då inser han att när hon vänder sig om nu, då kommer hon att se mig. Så då ser man på filmen hur den här killen puttar ut den här rutan som var tillfälligt tillbaka satt när han hade krypit in. Och sen gör han ett svanhopp ut och springer järnet därifrån. Och väktaren märker ingenting. Hör ingenting och märker inte att det drar in 8 grader kall luft in i lokalen. Utan hon släcker och låser och åker därifrån. Men det är så vi kommer de här på spåren kan man säga. Nu förstår vi hur de har kommit in. Det finns en övervakningskamera som filmar ett ansikte på en av gärningsmännen. Den personen vet vi inte vem det är, men vi lägger ut information på polisens dataregister. Och då är det till slut en polis nere i södra Sverige som säger: men det där är ju Roffe. Han vet jag vem det är. Ekobrottsling, bilskojar typ. Det är Roffe som är utanför banken och han agerar väldigt märkligt. Han tittar in genom det här bankfönstret och verkar kika under skrivbordet och visar stort intresse för det här skrivbordet. Vi får tillstånd att avlyssna den här Rolfs telefoner. Och då visar det sig att Rolf är god vän med någon som heter Christer. Och Christer är också en gammal i gamet så att säga. Ägnar sig åt bankboxsprängningar och andra saker. Och det framstår som uppenbart avlyssning att man planerar att göra ett tredje försök. Man ska bygga en tredje utrustning. Ganska snart visar att man har kontakt med en annan kille som heter Magnus. Magnus är IT-företagare och jobbar bland annat med fjärrstyrning av datorer. Och det framstår ganska snart som klart att Magnus ska bygga den här tredje utrustningen, att man ska göra ett tredje försök. Christer i sin tur har två medhjälpare som han tar hjälp av. Man börjar spana på de här, man ser att de köper en ny sån här utrustning, en sån här svart KVM-switch. Man följer Christer och Magnus ner till Nyköping. Där får Christer en lapp i handen och åker till Clas Ohlson medan Magnus åker på sjukhuset för han har gjort illa sin fot. På Clas Ohlson köper Christer två fjärrströmbrytare precis av samma sort som hade använts på de tidigare utrustningarna. Sen åker man hem till Magnus och börjar bygga ihop det här. I det här skedet så visste vi inte vad de skulle slå till nästa gång. De hade ju uppenbarligen varit så fräcka att de hade gett sig på Knivsta igen, fast de misslyckades i augusti. Så vi uteslöt inte att de skulle försöka en tredje gång i Knivsta, för det var uppenbarligen lätt att ta sig in där. Så vi följer den här ligan genom spanare, genom telefonavlyssning, och till slut så rör det sig om väldigt många personer. Det är 8 personer inblandade i det här. Och till slut får vi klart för oss att man har gett upp Knivsta, och någon anledning så törs man inte ge sig på Knivsta igen. Man letar efter ett nytt bankkontor. Och till slut får vi reda på vart de har tänkt sig och slå till. Och det är uppe i Långshyttan. Någon som har varit i Långshyttan. Ligger mitt ute i skogarna. någonstans uppåt Dalarna till. Och vi märker också att de börjar bli mer och mer noja på att ha med sig sina mobiltelefoner. De är rädda att bli avlyssnade och få span på sig. De börjar lämna telefonlurarna hemma helt enkelt. Och det innebär ett problem för oss. Vi inser ju risken nu att om inte vi är på dem när de slår till, då kan ju de faktiskt lyckas med det här. Men till slut får vi reda på att det är Långshyttan man tänker ge sig på. Och man följer Christer och hans 2 medhjälpare. De åker upp till Borlänge. Och där sammanstrålar de med en kille som heter Kristoffer. Och Christer har frågat Kristoffer om man kan få en manual. Och det lovar Kristoffer om att ställa upp med. Och det visar sig då att den här Kristoffer har tidigare jobbat på Swedbank, så han är väl förtrogen med hur bankens datasystem fungerar. Så Christer och hans medhjälpare, de får en manual av Kristoffer uppe i Borlänge hur de ska hantera det här datasystemet. Och sen åker man till Bergslagen till Långshyttan, och Christer sätter kofoten i fönsterbläcket och börjar försöka bryta upp det här fönstret. Men han lyckas inte med det, fönstret är fastskruvat, så de lyckas inte få upp det här fönstret. Så att de får ge upp det här försöket till slut och be sig hem till Stockholm igen. Och då hade vi under flera veckors tid haft en väldigt intensiv spaning, avlyssning. Vi har följt de här, och det krävs oerhörda resurser och mycket kraft och ork. Och till slut så känner vi att vi orkar inte fortsätta så länge till. Ska vi slå till nu? Fördelen med det är att nu vet vi att de har utrustningen med sig. Vi vet att de är hemma och sover. Alternativet är att fortsätta spana, fortsätta lyssna, och med den risken innebär att de faktiskt lyckas någon annanstans och vi inte är med. Den risken ville vi inte, var vi inte beredda att ta, så att då beslöt jag att nu slår vi till. Så vi slog till mot 8 adresser, och 8 personer greps och hämtades in, och man gjorde husrannsakningar. Och vid husrannsakningar så hittar man den här tredje utrustningen då som man hade byggt ihop. Och man hittade en glaslyftare, och man hittade brytverktyg och andra saker. Man hittade den här manualen som man hade fått av Kristoffer uppe i Borlänge. Så det blev väldigt lyckat tillslag med bra bevisning. Och det här slutade sedermera då med att det blev rättegång. Det var ganska medialt uppmärksammat. Det hade 8 tilltalade och 8 advokater som hackade på min bevisning. En av dem sitter här i rummet. Och det var en pers naturligtvis, men det slutade med att tingsrätten dömde de flesta gärningsmännen. Ett par blev frikända faktiskt. Det som hände i augusti ansåg man vara försök till grovt bedrägeri, att man bara var någon sekund ifrån att komma över 50 miljoner som jag påstod. Och det var alltså fullt möjligt för någon anställd på Swedbank att flytta 50 miljoner och sätta in det på ett konto. De har ändrat sina rutiner nu, vet jag, men vid det tillfället så var det faktiskt fullt möjligt för en anställd att göra det. Händelsen i december rubricerades som försök till grovt bedrägeri. Där var man på väg att montera upp det här, men blev avbrutna för att det kommer väktare till platsen. Men det tredje fallet i Långshyttan, där man alltså var där och bröt på fönstret. Vi hade Christer som bröt på fönstret och hans 2 medhjälpare som höll vakt, och vi visste precis vad de skulle göra. Det ansåg tingsrätten, det är inte straffbar gärning. Det är en förberedelse till grovt bedrägeri, men det är så långt ifrån fullbordan så att det här är inte straffbart. Så det var alltså inte brottsligt att göra det de gjorde i Långshyttan. Det tyckte jag att det var. Så jag överklagade den här domen. till hovrätten och påstod att jag gjorde en liknelse vid villainbrott. För där brukar man säga att sätter man kofoten i fönstret och börjar bryta, då har man passerat försökspunkten, som det heter. Då har man påbörjat sitt inbrott att stjäla. Jag gjorde samma liknelse här. Att sätter du kofoten i bankfönstret och börjar ta det in för att montera upp det här och sen fjärrstyra bankdatorn, då är försökspunkten uppnådd. Och det hölls tingsrätten med om, eller förlåt, hovrätten med om. Så att det blev faktiskt försök i tre fall. Och det som hände då i augusti, det var att Christer, för det berättade han sen under polisförhören faktiskt, att Christer och Magnus satt i bak på en Volkswagen Caddy med vitt kapell. De satt i bak i kapellet så att de inte syntes från utsidan. Och de ställde bilen ganska nära banklokalen. Och sen var det Roffe som hade uppgift att kolla när Jan Werner gick iväg och fika. För tanken var då att man skulle släcka skärmen med den här fjärrbrytaren så att den blev svart. Men det var det man hade misslyckats med. Och därför kunde Jan se då vad som hände på skärmen och upptäcka det hela. Så då satt man med en bärbar dator och styrde över bankens dator. Och man var bank helt enkelt. Det var som i Monopol. Och med datorerna nu för tiden så är det ju bara ettor och nollor. Det är bara att sätta in pengar på ett konto så finns de där. Det handlar alltså inte ens om att flytta pengar från ett konto till ett annat, utan att du kan fylla ett konto med ettor och nollor, knapptryckningar, så finns de där. De går att plocka ut och föra vidare. Och enda begränsningen egentligen, det var antalet tecken i beloppsrutan. Det var enda begränsningen då. Så att det var mycket förslagen plan och väldigt nära att lyckas. Bara sekunder från fullbordan. Så det jämställer jag med digitalt bankrån, lite slarvigt uttryckt. Vad är då en digital våldtäkt? Ja, det ärendet som jag kallar för nätpedofilärendet, det började nere i Västra Götaland. En 16-årig flicka som satt hemma hos sin pappa. Hon satt vid datorn som hon brukar göra ofta. Hon hade några kompisar med sig hemma också. Hon blev kontaktad av någon tjej som kallade sig för Jessica. Jessica visste en massa om den här flickans mamma. Hon visste vad hon hette. Hon visste var hon bodde någonstans. Och då blev den här flickan nyfiken. Hur kan du veta så mycket om min mamma? Jo, men jag vet mycket väl vem hon är. Men berätta, vem är du då? Slå på din webbkamera så ska jag berätta. Du kommer bli överraskad när du ser vem jag är. Så den här flickan, hon blir så nyfiken på. Vem är det här som vet så mycket om min mamma? Så hon slår på sin webbkamera. Och då möts hon inte av någon Jessica. Hon möts av en mansröst. En man som förklarar för den här flickan att jag har kidnappat din mamma. Jag har henne hos mig. Jag kommer att döda henne direkt om inte du gör som jag säger. Den här flickan får den uppfattningen att mamman är hos honom. Hon är kidnappad. Han kommer att döda henne direkt om hon inte gör precis som han säger. Så flickan blir uppmanad att köra iväg sina kompisar. De förstår inte riktigt varför, men de blir ivägkörda. Sen blir hon uppmanad att ställa sig upp. Hon blir uppmanad att klä av sig sin tröja och sen sina byxor och plagg för plagg tills hon är helt naken. Sen får hon sätta sig på stolen igen och vinkla ner kameran. Alltså en webbkamera som är kopplad till datorn som filmar allt som sker framför kameran. Hon får skreva med benen. Hon för in två fingrar i sitt underliv och får börja onanera samtidigt som hon får svara på intima frågor om sitt sexualliv. Om hon har gjort det, med hur många hon har gjort det och på vilket sätt hon har gjort det. Om hon har några sexiga underkläder hemma och andra sådana saker. Och allt det här gör hon under tvång. Hon är livrädd att mamma dör om inte jag gör som han säger. Jag har bara en chans. Han är så pass skicklig på att framställa de här hoten så hon vågar inte göra annat. Efter ett tag får hon ta ut fingrarna och stoppa dem i munnen och tala om hur det smakar. Och säga att det smakar för jävligt. Sen får hon fortsätta ett tag till. Efter ett tag så är han nöjd. Då instruerar han henne att springa ut och hämta en mansperson, vem som helst, och ha sex med den mannen framför webbkameran. Så hon springer ut barfota och ringer på första bästa granne. Och grannen öppnar och förstår ingenting. Vadå, vi måste ha sex, mamma är kidnappad. Nej, vadå, det fattar jag inte. Han förstår inte riktigt vad det handlar om helt enkelt, det är inte så konstigt. Hon ringer då till en av sina killkompisar, en av dem hon hade kört iväg för ett tag sedan. Han blir övertalad att komma tillbaka och när han kommer tillbaka så förklarar hon för honom att det här låter jättekonstigt men vi måste ha sex framför webbkameran. Min mamma är kidnappad, han skär halsen av henne om inte vi gör det här. Och kompisen säger nej, vadå ha sex? Jag har flickvän, vi kan inte ha sex framför webbkameran. Och då beskriver han i förhöret hur den här flickan bara sjunker ihop. För det var hennes sista hopp försvunnit på något sätt. Nu kommer mamman att dö. Och då säger killen, men varför ringer du inte din mamma för? Nej, men det kan jag inte göra. Hon är ju där. Om det ringer, då förstår ju han att det är jag. Då kommer hon att dö. Så det hade hon inte vågat göra. Men till slut lyckas han övertala flickan att faktiskt ringa till sin mamma. Och då är mamman på ICA och handlar. Och det kallar jag för en digital våldtäkt. Därför att hoten för den här flickan, de var lika verkliga som om gärningsmannen hade stått i samma rum och hotat henne. Och fingrarna som stoppades upp i hennes underliv och in i hennes mun, de var lika ovälkomna som om det var hans fingrar eller organ som stoppades in. Så det kallar jag för en digital våldtäkt. Det var så det ärendet började. Polisen i Västra Götaland, de lyckas göra en IP-spårning som det heter. Man lyckas spåra den här Jessica till en adress i Skutskär i Norduppland. Och det gjordes en husrannsakan där. Och där bodde då en Martin. Man plockade in hans dator. Och Martin bedyrar att jag vet ingenting om det här. Ett halvår senare då fick jag det här ärendet på mitt bord av det skälet att det var en annan flicka som berättade att hon hade varit hemma hos Martin under höstlovet och haft sex med Martin mot sin vilja. Och den här flickan var 14 år. Så han blev gripen och anhållen för våldtäkt mot barn. Och då började vi kika lite närmare i den här datorn och då visade sig att det fanns filmer. Filmer som var raderade, men som en av våra IT-tekniker på polisen, Anders Bäckström, som lade ett fantastiskt jobb. Han lyckades återskapa raderade filmer i hans dator. Filmer som föreställde flickor som klädde av sig och tvingades göra saker framför kameran. Vi kunde konstatera att det fanns en lista på 70 namn. Filmfiler med 70 olika namn. Och 38 av de filmerna lyckades Anders återskapa. Så där vet vi vad som hände på de filmerna. På de andra 32, det vet vi inte än idag vad som har hänt. Så då hade vi den här listan med 38 filmer. Vi började granska Martins dator. Vi kunde konstatera att han hade väldigt massa kontakter i sina MSN-konton. Det fanns 500 olika kontakter. Och 200 av dem, de var blockade av Martin. Och jag vet inte hur väl ni känner till MSN, men man kan, om man vill prata med någon, bli kompis med någon, då kallar man det för att adda. Vill du adda mig, då blir vi kompisar på MSN. Då hamnar du i min lista och jag i din. Och lika väl som man kan adda så kan man blocka någon. Om jag inte vill vara kompis med dig längre så kan jag blocka dig. Och 200 av de här 500, de var blockade. Och det tog vi som ett indicium på att det här är någonting som har hänt som gör att man inte längre vill vara kompis med varann. De här 200 namnen visade sig vara 200 flickor. Och de kontaktades då av polisen. Och det slutade med att vi hade 63 flickor som varit utsatta av den här mannen. 63 målsäganden. Och de här flickorna var spridda över hela Sverige. Internet är ju fantastiskt på det viset att det finns inga avstånd längre. Det är lika lätt för mig att prata med dem på andra sidan jordklotet som att prata med grannen om jag använder internet. Och så han hade gjort. Och det visar sig då att han hade använt sig av en community som heter Snuttis. Community, det är som en digital fritidsgård kan man säga. Ungdomar idag, de går inte till fritids och spelar pingis som man gjorde själv när man var liten, utan de går hem och sätter sig vid datorn. Och sen fortsätter de att umgås med sina kamrater fast via internet. Via en sån här community så kan man chatta med varandra och lägga upp bilder och skriva saker. Och det som var gemensamt för nästan alla de här flickorna, det var att vara med på en sån här community. De skrev vad de hette. Lisa Karlsson bor i Skellefteå till exempel. Jag är 12 år. Och så la de ut sin MSN-adress. Och då så han hittade de här flickorna. De flesta skriver faktiskt vad de, sina riktiga namn och sina riktiga ålder. Man kunde också hitta i hans dator att han gjort sökningar på en... Det finns en community som heter Bilddagboken där man kan lägga upp bilder på sig själv och ungefär som Facebook fast för ungdomar kan man säga. Och där har han gjort sökningar på flicknamn och årtal. Så han har sökt på alla som heter Sara mellan 94 och 97. Då får han fram alla Sara som har lagt upp sig själva på Bilddagboken som är födda mellan 94 och 97. Alltså 12-14 års åldern. Och det visar lite grann vilka preferenser han hade. Och sen har han använt då internet. Det är ju fantastiskt på så vis att vi kan hitta så mycket information där. Man kan väldigt lätt söka på namn och få fram adresser till en person. Man kan få fram vad mamma heter och vilken gata man bor på. Sen kan man använda den informationen för att då börja chatta med den här flickan. Och heter inte din mamma Agneta? Bor inte ni på Storgatan 5? Jo, hur kan du veta det? Det är jättelätt för honom att ta rätt på via internet. Men det var så han väckte deras nyfikenhet. Sen ville han att de skulle gå över på MSN och börja chatta där. Och sen, så fort de slog på webbkameran, då framställde han sina hot. Så att i de flesta fallen, som tur är, så handlar det bara om försöksbrott, så att säga. Han hade framställt hot, han hade sagt åt dem, ställ dig upp, annars dör din kompis eller dör din mamma. De flesta av de här flickorna hade som tur var avbrytit det här och inte gjort som han velat. Men en del gjorde det. Och det slutade som sagt med 63 målsäganden. Och det blev så småningom då rättegång. Och den här flickan i Västra Götaland, det sa jag i min plädering att det här kallar jag för en digital våldtäkt. Det har samma straffvärde som en riktig våldtäkt. Det är lika fult som en riktig våldtäkt. Och det skrev faktiskt tingsrätten i sin dom att det här är faktiskt att jämställa med en digital våldtäkt. Så där kom det begreppet faktiskt på pränt. Så det är lite roligt. Den här mannen dömdes av tingsrätten till det längsta straff man kan få för de här brotten. Och det är fängelse i 8 år. Det spelar ingen roll om vi hade letat fram 100 till. Det kanske fanns 100 till, men det hade inte påverkat straffet. Och han fick maxstraffet i tingsrätten. Och eftersom han fick maxstraffet så överklagade han naturligtvis den här domen. Han hade ingenting att förlora på det. Och i min plädering i hovrätten så sa jag det att om hovrätten tänker sänka det här straffet och inte ge honom maxstraffet, då vill jag att man talar om hur många flickor krävs det för att man ska få 8 år. Och när domen sen kom, då hade de faktiskt sänkt straffet till 6 års fängelse. Men de hade inte motiverat varför, och det är jag besviken på. För vi hade kunnat gräva fram flera om det hade behövts för att slå i taket, så att säga. Men det blev en mycket omfattande polisutredning där vi hade poliser runt om i hela Sverige som hjälpte oss att hålla videoförhör med de här flickorna. Jag valde att göra det av det enkla skälet att jag ville ha möjlighet för de här flickorna att slippa komma till rättegången. Att man kunde berätta för polisen att man spelade in förhöret på video och att man sedan tittade på filmen i rättegången. Nu blev det så att försvaret krävde att alla flickor som hade fyllt 15 år, de var tvungna att komma dit själva och berätta en gång till. Och det är en rätt de har, så att det blev så. Den yngsta flickan, hon var 11 år. Och äldsta var 20. Och Martin själv, han påstod att han kunde ju inte säga annat än att filmerna vi hittade, för där hörde vi hans röst, hur han hotade dem och instruerade dem. Han räknade ner från 10, det var ganska vanligt. 10, 9, 8, 7 och så vidare. Där tillstod han att jo, visst, det är jag, det är min röst vi hör, det är jag som har gjort det här. Men det här är ett rollspel, säger han. Men flickorna ville bli hotade av mig. De ville bli dominerade av mig. Att det var en lek, det var rollspel, det var hans invändning. Men det trodde inte tingsrätten och hovrätten på. Men så slutade det. Det blev 6 år till slut. Och det här, tyvärr, så är det en baksida med den värld vi lever i nu. Att det är ett utmärkt forum för pedofiler att använda såna här communities och komma i kontakt med unga flickor. Så att lärdomen, om man ska säga en lärdom från bankfallet, det är att man ska titta under sitt skrivbord ibland. Och lärdomen från det andra fallet med nätpedofilen, det är att flickrummet har faktiskt blivit en brottsplats idag. Lilla Lisa, 12 år, som sitter hemma vid datorn. Hon behöver inte vara trygg för det. Hon kan faktiskt hamna i klonan på en pedofil. Så att man ska tänka sig för hur man hanterar en webbkamera hemma och kanske ha lite koll på vad ens ungdomar gör. Det var kort om de två fallen.
Ja, vi ska få fråga om ni vill alldeles strax. Hur känner du själv? Alltså, hur känner Thomas inför en sån här, om vi pratar bankrån i bankrån, det händer ju, men inför det här sista, hur känns det att jobba med det här? Hur tycker du om den här mannen?
Ja, alltså man är inte mer än människa. Men jag försöker ju vara professionell, och utredaren i det här fallet, hon heter Cecilia Wallin Karlsson. Henne jobbar jag mycket med, därför att jag, i och med att jag jobbar med IT-brott så har jag mycket barnpornografibrott. Och Silla, som vi kallar henne, hon jobbar med det här dag ut och dag in och sitter och granskar bilder och filmer och bedömer, är det här barn, är det barn och är det pornografi, alltså barnpornografi. Och barnpornografi, det är alldeles fel ord egentligen, därför att det låter nästan lite gulligt, det är som nakna barn som poserar lite grann, men barnpornografi som vi ser det, och som det oftast är, det är faktiskt dokumentation av våldtäkter på barn. Barn som skriker, barn som binds, spädbarn. Och ni ska vara tacksamma för att ni slipper se det här, men det är faktiskt så illa det ser ut. Och Silla får ofta den frågan, hur 17 orkar du titta på det här eländet och jobba med det här? Och det hon säger, det är att ibland så hittar vi den här flickan som utsätts nu och kan lyfta bort henne från den här miljön. Det gör att jag orkar. För man försöker hela tiden att identifiera de här barnen. Vilka är de? Var har det skett någonstans? Var finns de någonstans? För vi vet att barnpornografi, det produceras idag. Det är en jätteindustri. Och det sker fall i Sverige nu som produceras och läggs ut eller säljs på nätet. Så det har lite grann blivit en drivkraft för mig och Silla, att vi jobbar stenhårt mot det här och slår till hårt mot de som efterfrågar det här. För det enda sättet att få bukt med den här industrin, det är att slå mot de som efterfrågar det. Så att om man laddar ner sånt här och sprider det och ägnar sig åt sånt här, då vill vi att det ska vara hårda straff. Så det är lite grann ett mantra som vi har. Men det som gör att hon orkar. Jag behöver inte granska och titta på det lika mycket som hon gör, som tur är. Men visst är det jobbigt. Men man känner ändå den här drivkraften att ibland hittar vi faktiskt de här flickorna och kan avbryta pågående övergrepp. Och då är det liksom värt allting.
Jo, en fråga där bara. Vad tycker du? Det förslag till en ny lagstiftning som gör det olagligt att bara titta.
Ja.
Idag så är det ju olagligt att ladda hem, sprida.
Ja. Spara ner det olagligt, men inte att titta.
Inte att titta. Nej. Idag så är det nu ett förslag på det. Vad säger du om det? Och dessutom en sak till. Vi pratar om digital våldtäkt. Du fick 6 år. Låter lite missbelåten på det. En riktig våldtäkt, en vanlig våldtäkt på stan. Alltså, det vet du, det är 2 år ungefär.
Ja, jag vet det.
Ja. Mm. I den kontexten är ju 6 år väldigt...
Ja. Visst, det är det ju.
Ett väldigt högt straff.
Visst är det.
Ja.
Men jag tycker liksom, pratar ju om 63 flickor, då ska man ha 8 år. Så enkelt är det.
Ja. Och vad säger du, nu var ju inte, vad säger du om det här med att göra det illegalt att titta?
Jag tycker det är bra. Av 2 skäl. Dels så finns det liksom ett legalt, finns inget intresse för människor att titta på sånt här elände, att det ska vara okej, att vi ska liksom sanktionera det och tycka att det är okej. Det är inte okej. Och det innebär bevissvårigheter för mig som åklagare att bevisa att den här bilden som jag hittat i den här datorn, den är inte aktivt sparat. För tittar man på en bild så blir den sparad i datorn i alla fall. Och det innebär att ibland så kan vi få problem att visa, har han bara tittat eller har han aktivt sparat ner den här? Mm. Och genom det här lagförslaget, då blir ju allt olagligt så att säga. Ja. Då behöver vi inte ha den bevissvårigheten, så att jag är positiv, måste jag säga.
Och sen kan vi säga en sak till då, det är det att jag måste erkänna att jag hade ju ungefär samma inställning som du när jag tittar på det här. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag har oerhört svårt att se det. Den Cecilia Wallin som du pratar om, hon har empati för gärningsmännen.
Ja, det har hon verkligen.
Och en fantastisk människa. Hon borde komma hit och prata en gång.
Ja.
Kan jag säga.
För att berätta nu vad du sa när man frågade dig, hur kan du försvara en pedofil?
Jag försvarar aldrig en gärning, jag försvarar en människa. Så är det ju. Och alla de här personerna kan jag också säga, jag försvarar, eller pedofil, det är ju helt enkelt en drift som de inte kan hjälpa. Det här är ju någonting som en del av dem tycker oerhört illa om och sig själv. Och som kan säga Cecilia Wallin har hjälpt dem med. När jag har varit och fått professionell hjälp med det här. Men det är ju inte så att en hel del är ju väldigt olyckliga människor just på grund av den drift de har. Så att det är inte så svårt att tycka synd om en människa.
Nej.
Så är det faktiskt.
Jag blev lite nyfiken på det du sa att det var 2 års straff för våldtäkt på stan. Gäller det även våldtäkt av barn?
Ja, det är minimistraff 2 år för våldtäkt mot barn. Och det fick ju Martin för det han gjorde mot den här flickan under höstlovet. Då. Det klassas som våldtäkt mot barn, så bara det gav ju 2 år. Så att säga.
I Sverige använder Facebook. Ja. Jag tycker det är lite läskigt, för jag fick en någon sån här grej på barn som kom skickat till mig. Och när man går in, det kommer in på sin e-postadress. Ja. Och när jag börjar titta på det där, mors pojkar eller någonting sånt stod det, så jag fattar ingenting, så jag började bläddra ner. Alltså då var det jättemycket barn, och då vart jag bara så här, klicka bort det på en gång.
Ja.
Och då funderar jag liksom, vilka är det som börjar sända de här grejerna?
Ja,
alltså tar man, jag fick så här en jätteläskig känsla.
Ja.
Ja, men man ser små pojkar som står och kissar mot ett träd, visserligen inte som man ser dem då, men alltså jag fick, det var jätteobehagligt.
Ja.
Jag ringde till den här personen och sa
det,
tänk på vad du skickar för något.
Ja,
alltså.
Det är bra.
Och det gjorde, nej men så uppfattar inte jag det. Nej. Som hon. Jag uppfattar det som, ja men pojkar behöver alltid sina mammor.
Ja.
För det stod någonting så på jag tyckte det var fruktansvärt läskigt alltså.
Jo, men alltså det gäller ju att tänka sig för. Alltså internet är ju fantastiskt och Facebook är fantastiskt. Ja, det är ett jättebra sätt att komma i kontakt med gamla skolkompisar och allt.
Ja, precis.
Men du ska vara medveten om vad du gör. Därför att du lägger ut bilder till beskådande som finns där för alltid dessutom. Ja. Lägger ut en bild eller film på internet, då finns den där för alltid. Det går inte att plocka bort. Ja, alltså det finns krav på nätet, därför att bilder och filmer, de studsar mellan olika servrar. Och
ja, för det här var ju så här som har gått genom jättemånga.
Ja, och dessutom är det så, det finns sådana fall också där alltså pedofiler använder vanliga oskyldiga badbilder, sen manipulerar man dem lite i Photoshop, och då blir det helt plötsligt en annan sak. Och är det så att lägger man upp badbilder på sina barn och tycker att det är jättegulligt och oskyldigt, men hamnar det i fel händer hos någon som manipulerar lite grann och stoppar in en snopp helt plötsligt, då blir det en helt annan bild. Och den bilden kan ditt barn då få leva med av resten av sitt liv, i värsta fall. Så
det här var någon sån här bildserie, men jag börjar och så, nej.
Ja, man måste vara medveten om vad man gör och vilka risker det innebär. Jag vill absolut inte förbjuda eller liksom varna i onödan. Det är fantastiskt på alla sätt, men man ska vara lite fundersam på vad man lägger upp för bilder och vad man skriver för information om sig själv och så vidare. För att det är lätt att kartlägga människor via internet, och det lägger upp fel bilder så kan de missbrukas. Så är det ju.
När det gäller Microsoft och Internet Explorer som de flesta använder, så sparar den alltså allting i en kopia, minst en kopia, för att du snabbt ska kunna backa tillbaka. Att om du inte rensar din dator, så kommer du ha många gigabyte med bilder och text från sidor du har varit på, så alltihopa finns där även om du har tagit bort det. Thomas, en sista fråga tror jag, för annars får vi ingen mat. Och det vill vi ha. Facebook, intressant. Där har ju förekommit på senare tid att människor har startat olika grupper.
Ja.
Till exempel Rädda Musikens Hus, va? Eller något sånt. Va?
Just det.
Och sen får man 100 000 människor som går med i den gruppen.
Just det.
Och då ändrar man namn på den till Hata judar. Eller något
eller pedofili är mysigt. Eller
och då är du plötsligt medlem i den gruppen. Ja, ja. Har du haft något sånt ärende?
Nej, men jag har talat om sådana fall. Så att det är också en risk man tar om man går med i såna här grupper.
Det måste ju vara extremt obehagligt. För att...
Ja, det är inte kul att bli förknippad med sådana saker.
Ja, du kommer inte ur heller, va? Alltså det finns ju där.
Ja, jag vet, det kan inte jag, men det är obehagligt. Ja. Absolut.
Ja, det gäller att hålla ögonen öppna.
Ja. Så titta under skrivborden och tänk på webbkameror.
Ja. Ja, precis. Alla går till imorgon och kollar under skrivbordet.
Ja,
så.
Det är bra. Tack så mycket.
Tack.